Hej och välkomna till Ekomb-podden. Vad är Ekomb? Jo, det är ett företag som bland annat jobbar med utveckling av teknik för att förbränningsprocesser inom industrin ska orsaka så lite miljöskadliga utsläpp som möjligt och använda energi så effektivt som möjligt. Men inte bara det, Ekomb har också en teknik för hur syrefattiga bottnar i sjöar och hav kan syresättas. Och den senaste uppfinningen som renar rökgas från förbränningsprocesser så effektivt att det knappt blir några utsläpp alls den vägen, enligt företaget. Och nu sitter vi tre personer och ska prata om miljö och klimat och om företagets olika tekniska lösningar kan vara en del av lösningarna på problemen. Och vi, det är Ulf Hagström, vd för Ekomb, Göran Ernstsson, styrelseordförande i företaget. Och jag heter Susanna Balczewski och är vetenskapsjournalist. Och vi har också en inspelad intervju med Angela Wulf med i podden. Och hon är professor i marin ekologi vid Göteborgs universitet och ledamot i Ekombs styrelse. Vi börjar med dig, Ulf Hagström, vd för Ekomb. Vi vill göra en podd, sa du, när du kontaktade mig. Varför vill ni göra det?
Ja, vi tyckte väl att det var en intressant grej att prova något nytt helt enkelt. Vi har väl haft det lite i tankarna ett tag och det gäller ju att synas, komma ut på marknaden det var egentligen därför. Och sen hade vi, har jag hört dig leda flera seminarier och så vidare, så att det var väl en bra match tyckte jag.
Men vad jag förstod så är ni också på jakt efter att hitta nya partners. Och vad är tanken med podden då?
Jo, det är väl, vi hoppas väl att den ska kunna spridas på olika kanaler. Och det här med partners, det är ju den affärsmodell som vi har valt. Så att ska man komma ut internationellt så handlar, så har man egentligen två vägar att gå. Antingen så öppnar man kontor med egen personal eller så försöker man hitta nya lämpliga samarbetspartners som gör en del av våra projekt. Och då kan det bli en bra match. Men det är inte alltid lätt att hitta de här. Det finns liksom inga knep. Det gäller bara att sprida så gott det går. Vara med, ut och synas.
Så det är det som ni hoppas med podden. Att nya partners ska lyssna på den och säga att men det här verkar intressant.
Ja, det är väl tanken att det blir lite ringa på vattnet. Vi har gjort emissioner och liknande presentationer och det blir alltid det ena ger det andra på något sätt, så att det här är väl en startpunkt på något nytt kan man säga.
Ja, men kul. Ni beskriver ju er som ett företag som har tekniska lösningar på bland annat att minska klimatutsläppen från olika förbränningsanläggningar. Kan du kort förklara hur det går till?
Ja, vi har ju jobbat med en teknik då, ekotubsystemet som vi kallar det, som består av kylda rör som gör att förbränningsprocessen blir effektivare. Och en effektivare förbränningsprocess innebär att det blir mindre utsläpp, kort och gott. Och samtidigt så minskar man rökgasflödet, det vill säga det gäller att minimera allting egentligen.
Men hur mycket minskar utsläppen om man jämför med andra tekniker?
Ja, alltså det kan handla, det beror på vilken utgångsläge man har. Om det är en bra process så kan vi ju minska mindre än om det är en dålig panna. Då kan vi ju säkert minska vissa emissioner med 70-80, kanske till och med 90%.
På pannor som står och släpper ut så pass mycket fortfarande alltså?
Ja, nej, men det är väl, man strävar ju mot noll och vårt nya koncept Ekotube Zero har ju en potential att komma i princip till noll och så att man kan stänga skorstenen helt enkelt.
Ja, men det där är ju lite intressant. Jag tänkte just komma till Ekotube Zero. Hur funkar den i och med att den kan komma ner till noll?
Jo, då är det så här att det är ingen slump att man använder luft i förbränningsprocesser. För luften är ju gratis och när man lärde sig elda en gång i tiden så var det ju tack vare luft. Men det är bara syret som är intressant i en förbränningsprocess. Kvävet som är 80% eller 79% i luften då, det går bara rakt igenom alla förbränningsprocesser. Så att kan man plocka bort det och ersätta det med koldioxid så kan du alltså få en komma väldigt nära nollutsläpp. Och har man så låga flöden då kan man inte använda en modern skorsten, utan då måste man i princip stänga den.
Ja, men jag tycker det där är så märkligt. Hur kan bränsle brinna utan att det bildas rök?
Jo, det bildas rök, men den recirkulerar man, som man säger. Det vill säga man tar tillbaks den till pannan och sen så tillsätter syre. Så att syre plus koldioxid, det blir den nya luften. Så att det är relativt enkelt i teorin och försöka ju visa att principerna funkar. Så det här är liksom ingen nytt som vi har kommit på. Det är det att vi kan ta det här till en nästa nivå helt enkelt. Att trimma de där extra procenten, och de är ganska värdefulla ekonomiskt. Så det är liksom en teknik för att få en billigare process med en låga utsläpp.
Ja, hur mycket skulle utsläppen kunna minska, utsläppen av växthusgaser i Sverige till exempel, med era förbränningslösningar?
Ja, om vi tar då, det finns ju storleksordningen 500 större pannor, och det är det som vi jobbar med då, kraftverks- och värmeverkspannor och industripannor inom skogsindustrin. Och applicerar man våran teknik tillsammans med den här koldioxidinfångningen som börjar installeras, som inte har kommit igång riktigt, men då handlar det om över 90% av koldioxidutsläppen från de här pannorna.
En gång till, vad sa du? Hur många procent?
Alltså det är ju 90% av klimatpåverkande utsläpp kan reduceras med våran teknik i kombination med den här kol-CCS, som man säger, carbon capture and storage. Så att tillsammans med den tekniken så handlar det om väldigt stora minskningar.
Ja, det låter ju väldigt intressant och spännande. Göran Ernstsson, styrelseordförande i Ekomb. Hur stort är intresset för er reningsteknik från de som släpper ut växthusgaser och även gaser som bidrar till försurning och övergödning i sina processer?
Ja, intresset, alltså nu tycker jag säga vad den borde vara, så att, för jag tycker att det här är en fantastisk teknik, båda de här teknikerna, det är en kort kommentar. Så att när det här blir känt fullt ut, jag tror att den podden kan hjälpa till med, så är det ju en riktig språngbräda för de som håller på med koldioxidinfångning. För det blir mycket billigare och det blir mycket bättre. Och man kan ju se flera bolag som börjar göra lite reklam, så att man vill ju verkligen kliva fram och göra det här. Så att det är många som är på språng att få ordning på det här med koldioxidinfångning.
Och är tekniken färdigutvecklad, redo för marknaden som det är?
Ja, den finns ju tekniken idag. Den är relativt dyr, men med vår teknik, CCS alltså, den är relativt dyr. Men med vår teknik blir den betydligt billigare. Så att det kan ju ta ett riktigt kliv framåt och bli aktuellt i många fler anläggningar än de försöksanläggningar som är på väg just nu när det gäller den biten.
Och hur ser marknaden ut? Alltså är det stort sug efter den här typen av
Det kommer ju också lösningar? Bli pris på det här med koldioxid, så att det kommer ju bli en peng på det så att säga. Så det kommer bli lönsamt att göra det här. Och både i Sverige och i hela Europa och hela världen så småningom. Men i Europa kommer man ha, så jag har funnits tidigare, utsläppsrätter och så vidare, så att det kommer finnas ett marknadspris på koldioxid, och då kommer man kunna räkna hem det här helt enkelt.
Och hur ser konkurrensen ut? Finns det liknande lösningar som konkurrenter har på marknaden?
Inte som exakt vår som vi patenterar, nej. Vi har en teknik som gör att man kan tillföra de här medierna på ett effektivare sätt än konkurrerande alternativ, skulle jag säga. Så det, vi har ett försprång definitivt.
Finns det några andra stötestenar då? Att ni är dyrare ändå, även om det blir ett pris på koldioxid så att det blir billigare i längden?
Ja, att vi är små tror jag är en stötesten. Vi
måste Varför ju det?
Man är van att göra affärer med stora panntillverkare, hur har ni löst det här och så vidare. Så att det har ju varit ett dilemma. Även om vi har installerat ekotypsystem på över 50 anläggningar och sådär, så är det fortfarande så att ett litet företag har svårare att ta sig fram. Man vill gärna köpa någonting, kanske då som jag påstår är sämre, från någon annan. Så är det. Och då pratar jag om det här med koldioxidinfångning då, och koppling till vår teknik för att hjälpa till där.
Mm. Ni har ju en produkt, Ocean Recycle, som kan hjälpa till att minska ett annat stort miljöproblem. Syrefria döda bottnar i övergöda insjöar och i Östersjön. Varför har ni satsat på den?
Ja, bolaget har ju liksom lite små uppfinnare, Uffe och Erik, som har tänkt mycket på strömningsteknik och så vidare. Så då blir det naturligt att fundera på. Vi har haft andra idéer också som har med strömningsteknik att göra, hur luft eller media rör sig. Och det här med mikrobubblor, det är ju en sån teknik hur, och de också kan tillföras vatten med ekotuben. Det är det som är intressant, ekotubens tänk att fördela, i det här fallet syre, längs bottnar och göra det på ett rörligt sätt. Vi tänker oss också att transportera de här rören med hjälp av sol och vind för att få det totalt sett utan utsläpp, det vi gör också. Det är jätteviktigt.
Och mikrobubblor, aha, kan du förklara det så att man förstår hur
de... Se om jag är bättre än Uffe, men det är små, små bubblor som får en stor möjlighet att påverka sin närmiljö i vattnet. Då, för det är många, 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 väldigt många... som man kan tillföra på ett rätt nivå i vattnet. Och sen har det visat sig att då får vi en syre, börjar liksom, när syret kommer ner där så börjar man få en tillväxt. Och vi har också upptäckt någonting på senare tiden, att vi kommer upp skum som innehåller PFAS. Så plötsligt så är vi inte bara syresätter för att få liv i bottnarna, utan vi kan också ta hand om någonting som är ganska jobbigt idag. Vi har ju hört nyligen att Vättern får man inte äta fisk mer än en gång i månaden, för att det finns för mycket PFAS i det här vattnet. Då. Så det är ju jättespännande, den tekniken som vi håller på att patentera just nu.
Vi ska prata lite mer om PFAS också, men jag tänkte också fråga, finns det redan en efterfrågan efter Ocean Recycle?
Det här är ju lite svårare än med pannor, för där finns ju en kommersiell aktör. Här finns det våra vattendrag. Vem äger dem och vem vill inte? Det måste ju vara lite med myndigheter, kommuner, landsting och även staten skulle jag säga, som måste intressera sig för det här, för annars kommer de här fortsätta vara döda och det går bli bara värre och värre. Men det är ingen kommersiell aktör på samma sätt som är beställare, utan det är vi själva som säger äger vår natur. Så det är lite knepigare.
Mm, jag förstår. Som jag sa så har vi också en inspelad intervju med Angela Wulf, som är styrelsemedlem i Ekomb och professor i marin ekologi vid Göteborgs universitet. Men hon kunde inte vara med när det här spelas in, men intervjun kommer här.
Och du är på telefon eftersom du är på Kärnö, marinbiologiska forskningsstation utanför Strömstad, och jobbar. Hej!
Hej, vad kul att få vara med. Ja, men det här, vet du, det är härligt att få vara ute vid havet.
Ja, men det förstår jag. Men du jobbar ju med Ekoms teknik för att syresätta döda bottnar, eller väldigt syrefattiga bottnar. Hur illa ställt är det med de här syrefattiga bottnarna?
Ja, det är faktiskt ganska illa ställt, och det tråkiga är att de här syrefria, alltså döda havsbottnarna som vi säger, de breder ut sig och de finns även in på grunda områden. Och det beror till största delen på övergödningsämnen som i sin tur triggar igång algblomningar. Om det inte finns tillräckligt med djur som kan äta upp de här mikroskopiska algerna eller cyanobakterierna, så sjunker de ner på botten. Och när de kommer ner på bottnarna så är det bakterier som tar hand om dem. Och då säger man att det är en respiration då, så att bakterierna behöver syre när de ska ta hand om algerna. Och det är på det sättet som syret konsumeras och bottnarna dör.
Men vad händer då när bottnarna dör med fiskar, alger, musslor och allt levande som finns på bottnarna?
Ja, de dör. Så det är så enkelt så att alger producerar ju syre om de nu växer där det är syrefria bottnar. Men det är också så att det går åt syre till algerna när de ska till exempel växa eller föröka sig. Så de behöver också syre. Så att de dör också om det är helt syrefritt. Och djur, de andas ju. Vi människor är också djur, vi andas, vi behöver syrgas. Det klarar inte djuren. Och på västkusten kan man till exempel se, om du tänker dig kräfter som står så upp på klona nu, så att de står på tå för att komma så högt upp och försöka nå och kunna andas, men klarar inte det. Fisk, å andra sidan, de kan ju faktiskt flytta på sig. Men om det är bottenlevande fisk och det är döda bottnar helt enkelt, då får de också svårt. Jag höll på att säga att de blir anfodda. Det är inte rätt uttryckt, men det kan ju ändå illustrera vad det är som händer.
Jag förstår. Men jag har också för mig att syrefattiga bottnar släpper ifrån sig växthusgasen metan också. Stämmer det?
Ja, det stämmer. Nu är det så att det läcker, lite metan läcker hela tiden, både från grunda bottnar och djupare bottnar. Och det finns ju bakterier som äter metan, alltså mikroorganismer som äter det. Men blir det för mycket, då blir det också ett problem. Så att det kan skada det marina livet om det kommer för mycket och för höga koncentrationer av metan. Och vi ser ju att även metanutsläppen ökar. Och det är en mycket mer, kommer den till atmosfären, kommer den nå hela vägen upp och komma till atmosfären, så är den 28 gånger mer potent än vad koldioxid är. Så det är en väldigt potent växthusgas.
Ja, det är problem efter problem där. Men jag måste fråga också, du jobbar ju med Ocean Recycle, som Ecoms produkt heter, just för att kunna förbättra tillståndet på de här syrefattiga bottnarna. Hur fungerar den?
Ja, alltså det här är ju, idén är ju, det är ju, kommer ju från naturen själv. Alltså att syresätta bottnar, det är ju med hjälp av vindar och vågor, en stor vatten, en hög omsättning av vattnet. Det är ju det som naturen gör om det är låga syrehalter på bottnarna. Så att med Ocean Recycle så vill vi syresätta bottnarna med hjälp av att pumpa ner syrgas och hjälpa dem. Sen måste jag säga att det löser ju inte problemet med övergödning, utan det är ett sätt att hjälpa bottnarna att reparera sig själva.
Okej, men i vilken omfattning skulle bottnar kunna syresättas med den här tekniken, Ocean Recycle? Kan alla bottnar med syrebrist behandlas så småningom?
Ja och nej. Det är naturligtvis så att ska man pumpa ner den här syrgasen till djuphålen i Östersjön, det är ju flera hundra meter som det ska pumpas ner. Det kommer inte att fungera särskilt bra eller vara särskilt lönsamt. Men vi har ju problemen även i de grunda bottnarna, och de grunda bottnarna är viktiga uppväxtplatser för fisk och fiskmat och andra små organismer som är otroligt värdefulla för hela ekosystemet. Så att vi börjar med att koncentrera oss på relativt grunda bottnar, både Östersjön, men det kan även vara dåliga vikar i Västerhavet och i sjöar. Så att det är ett sätt att hjälpa naturen att läka sig själv, men framförallt i något grundare områden. Det är inte djuphålor vi talar om.
Och hur bråttom är det, enligt er forskare, att åtgärda de här problemen med syrebrist?
Ja, vi är väl 10, 20, 30, 40 år för sent egentligen.
Varför det?
Därför att det här blir ju ett problem som bara bygger på sig själv. Så länge vi inte minskar övergödningen i den omfattning som krävs. Nu har vi minskat övergödnings, alltså utsläpp av kväve och fosfor i Sverige. Men om vi tar Östersjön så finns det flera länder runt Östersjön. Och även om till exempel fosfor kanske har minskat så finns det gamla synder som är bundna i sedimentet. Och det kommer att ta många, många år innan vi har liksom reparerat det. Vi kommer nog inte att nå ursprungsnivåerna. Och de här syrefria bottnarna breder ut sig för varje år. Så det är jättebråttom.
Vad jag förstår så ökar omfattningen av de här syrefattiga eller syrefria bottnarna.
Ja, det gör de. Och ja. Då är det ju väldigt bråttom.
Ja. När skulle då Ocean Recycle kunna gå igång på en bredare front?
Imorgon, i princip.
Det är så färdigt alltså?
Ja, tekniken är på plats och allting är på plats, flotten är på plats. Det är inte så att vi kan ta hela Östersjöns kust utan vi får beta av en bit i taget, men vi är redo.
Okej, ja men det låter ju ändå som att det är ett litet hopp med en teknik som faktiskt skulle kunna fungera för att få mer syre till de bottnar som verkligen behöver det.
Absolut, och sen vill jag ju betona, det här är ju en bit i det pussel som vi lägger. Så Ocean Recycle hjälper till med en pusselbit för att lösa det här problemet. Sen måste vi stoppa utsläpp av både, vi kan ju även ta koldioxid som är en växthusgas som också påverkar, men framförallt då övergödningsämnen som vi släpper ut i våra sjöar och hav.
Vad intressant att höra och lite förhoppningsfullt ändå att det faktiskt finns teknik som skulle kunna få lite bättre fart på syresättning av syrefattiga bottnar. Då tackar jag dig Angela för att du svarade på de här frågorna och berättade om Ocean Recycle.
Tack så mycket.
Göran igen här då. Inför det här samtalet så sa du att du gärna vill prata om klimatutmaningar, luftföroreningar och döda havsbottnar och att det finns teknik som minskar eller löser problemen. Men marknaden är lite trög, sa du. Vad menar du med det?
Ja, till exempel jag sa tidigare då, det här med att det inte finns någon riktig beställare. Och man har andra tekniker man har fastnat i som tillför kemikalier och så vidare. Så att det finns ju flera tekniker för att försöka lösa de här sakerna. Men det här är lite nytt. Även om det har provat med stationära system i till exempel USA, det här med syresättning, så är det lite trögt att prova första gången. Det är därför jag har investerat i en egen flotta och vi har gjort prov med det här så att vi visar att det fungerar. Det är väldigt viktigt, va? Så en första större anläggning är nyckeln. Sen tror jag det kommer ta riktig fart. För det här är ju kanongrejer helt enkelt.
Men den här egna flotten som du nämner, vad har ni sett utifrån försöken med flotten? Och berätta om var den finns och hur bottnarna ser ut där och så vidare.
Ja, den ligger för närvarande i Dynestasjön som ligger utanför Gamleby och nära Västervik. Och det är en insnörd Östersjövik, så att det är lite salthaltigt vatten. Det är en tröskelvik, det vill säga det är dålig omsättning utifrån havet. Och det gör att syrebristen är monumental, det vill säga under det som djupast 16 meter och under 6 meter är helt syrefritt.
Men alltså, hur ser botten ut där? Finns det något levande överhuvudtaget på de bottnarna?
Jag har bara hört de som har dykt i den här sjön och det tar tid att bli av med den illaluktande sörja som man har på dykadräkten när man kommer upp. Så att,
det är svavelväte och
metan. Det är svavelväte, det är metan, det är ja, riktigt
äckligt. Usla.
Ja, det kan man lugnt säga. Men vi sjösatte den här då precis innan isen lade sig 2021. Så att det har ju hänt en del under de här åren. Så att vi har genomfört en massa olika tester. Och nu senast för att se hur mycket PFAS som vi kan få upp till ytan och sen ta bort det från ytan. Och för slutdestruktion, för att enda sättet att bli av med PFAS det är att hetta upp det till väldigt höga temperaturer, 1200 grader i speciella ugnar och då kan man destruera de här långlivade eller evighetsmolekylerna som man säger då. Så nu ska vi göra ytterligare några screentester och sen, ja, sen hoppas vi kunna få göra ett större projekt här, för att vi har tillfört alldeles för lite syre för att man ska kunna se några effekter på botten. Det krävs ju flera veckors körningar.
Så vad är det ni vill göra för att kunna se effekter på botten, och vad krävs för att ni ska kunna göra det?
Ja, den här utrustningen kan ju tillföra då ungefär 10-12 kilo syre i timmen, och så det handlar om tid. Vi måste köra vecka ut och vecka in, och då kan vi lägga fast den här på strategiska ställen över nätterna, så vi kan köra kontinuerligt.
Alltså flotten kan ni lägga fast. Ja,
precis. Så att vi har ju sökt pengar från Länsstyrelsen i Kalmar län då, som där Dynestasjön ligger, men har fått avslag två gånger. Men då hade det ingenting med PFAS att göra, så att då var det enbart syresättning. Så att vår bedömning är väl att det här blir en... det kommer underlätta våra möjligheter att få nya affärer.
Vad menar du med det här kommer
att... Ja, med PFAS-reningen och att vi kan ta bort PFAS. Så det kommer ju bli en siffra som säger vi kan ta bort så här många nanogram per timme. Eller något. Och sen så får man se vad det är. Vem som ska betala för det här, och då ökar ju trycket på kommunen eller den som är huvudman för en sjö.
Men jag tänker också, det finns ju PFAS lite överallt i naturen, både på land och i sjöar, och man säger ju som sagt att det är en evighetskemikalie. Alltså, går det ens att bryta ner PFAS?
Ja, det som jag sa då, att hettar värmer upp de här kemikalierna till över 1200 grader, och den förbränningsteknik som vi jobbar med egentligen, som handlar om att blanda om och ha turbulens och så vidare i en ugn, så kommer de här och destrueras till bland annat då vätefluorid, som man sen kan göra tandkräm av eller liknande.
Så det låter inte gott med PFAS, kemikalier i tandkrämen.
Vi bryter ner en massa kemikalier till HCl, som man sen kan göra något vettigt med, klormolekylerna eller... Så att det gäller att bryta ner i så små delar som möjligt, och sen kan man bygga vidare åt andra hållet.
Hur stora områden skulle vara möjligt att sanera både på mark och hav då, från PFAS med Ocean Recycle?
Ja, den flotte som vi har idag, den klarar ju några kvadratkilometer på rimliga tider, men sen kan man ju givetvis göra den mycket större eller jobba med flera mindre, så att det finns egentligen ingen begränsning alls.
Varken på land eller till havs?
Ja, land är ju ingenting som vi jobbar med, utan det är ju det som kommer ut i en sjö eller en havsvik, eller ja, på längre sikt kan man ju tänka sig även större havsområden, men vårt fokus nu, det är ju de problemsjöar som finns i Sverige, där man bevisligen har höga PFAS-halter, där som har kommit från bland annat brandskum från brandövningsplatser, där man har släckt med skum då, och men jag tror att det här är i sin linda. Jag tror att inom några år så kommer man upptäcka fler och fler områden och ställen där det här finns. Och det blir tuffare och tuffare krav för dricksvattentäkter. Redan idag så, jag läste en rapport nyligen då om att jag tror att det var 20 sjöar i Stockholmstrakten som ingen uppfyllde det miljövärde som man rekommenderar på 0,65 nanogram per liter, tror jag det är. Så att det visar att det här finns överallt. Och sen givetvis så måste man ju ifrågasätta om man kan äta fisken från de här områdena och hur många gånger per år och så vidare. Så att men att det är ett stort problem.
Ja, men att det finns i så pass många sjöar, innebär inte det att det som finns på land i PFAS så småningom kommer ner i sjöarna? Eftersom det transporteras med vattnet
via
i så fall.
Regn. Ja, ja. Jo, men det är, så är det nog. Så att det är en kombination av tillförsel den vägen och att även atmosfäriskt nedfall kan man inte bortse från heller.
Jag tror egentligen att det är viktigt att säga, för det här med syresättningen är ju, har vi haft som bas, och PFAS är ju en grej, så att man får ju både och, det är det som är fantastiskt. Och sen tycker jag det är lite spännande det här med att vi är på väg till mycket med el, med sol och så vidare, men vi är också på väg mot ett vätgassamhälle. Om man gör vätgas så får man ju syre som en restprodukt som idag kostar lite grann, men den kostar betydligt mindre när man börjar producera vätgas, för då får vi mängder med syrgas över. Så ett vätgassamhälle passar väldigt bra ihop med syresättning.
Det är ju goda nyheter, måste man säga. Hörrni, det börjar bli dags att runda av. Och tanken bakom att vi skulle göra den här podden var ju att ni vill presentera var bolaget står idag och hur framtiden ser ut. Och att ni vill hitta nya partners för att fortsätta utveckla Ekoms teknik för miljö- och klimatlösningar. Tror ni att det här med podd kommer att funka? Göran?
Jag tycker det är jättekul bara att sitta här och snacka som man var i radio. Det är fantastiskt. Jag hoppas att man någon pratar med någon som har lyssnat och så vidare. Så att det får vi passa på själva och tipsa också de vi känner.
Ulf, vad tror du då?
Ja, nej, men jag är ju ovan med det här mediet också. Så att det var lite spännande att få den här pratstunden. Så att, nej, kul. Och
kommer podden att uppfylla önskemålen?
Ja, det hoppas jag. Ja, men det tror jag. Så att, det
kanske känns... blir fler poddar då? Fler? Ja, Ekomp podd 2, Ekomp podd 3.
Ja, lite verkliga nedslag där vi lyckas göra det här, den här sjön, och nu är vi på gång med det här projektet. Det vore väl skitkul att följa upp på det sättet.
Ja, rena rama radioverksamheten kanske.
Precis.
Ja, men ja. Bra. Något mer som någon av er vill få sagt innan vi stänger butiken för idag?
Nej, jag tycker att vi har snackat om det mest intressanta. Vi skulle kunna sitta här flera timmar och
ja,
prata.
Ja, förmodligen.
Men och komma in på en massa detaljer. Men jag tycker att vi har täckt det mesta.
Ja, kul.
Tack för pratstunden.
Ja, men ja, tack själva.
Tack.